historia.
Jeans är väl alltid modernt. De har kallats för farmarkalsonger, dongerier och cowboybyxor. Inte förrän på 1950-talet så fick den nitade femfixbyxan sitt nuvarande namn, efter att ha gått under benämningen midi-overall i 70 år. Och sedan dess så intar ordet jeans en särställning i det västerländska klädmedvetandet. Inget plagg i modern historia har haft en genomslagskraft motsvarande de här slitstarka långbyxorna i blått bomullstyg. De skapades för hårt kroppsarbete, men laddades samtidigt med starka positiva värden, inte minst drömmen om The American Way of Life, som just nu kanske inte känns så kul. Men kulmen på drömmen nåddes i alla fall på 1950-talet, då Marlon Brando och James Dean bröt med vuxensamhällets alla normer i filmer som Vild ungdom och Ung rebell. Deras jeansklädda filmhjältar förvandlade plagget till en ungdomsrevoltens uniform, med följden att flera amerikanska college portförbjöd den blå byxan. Berättelser om jeansens historia omges ofta av ett romantiskt skimmer och rymmer inte sällan en generös dos myt och skröna. En populär legend säger att det första paret tillverkades av segel eller tältduk i guldruschens Kalifornien på 1870-talet, där behovet av slittåliga arbetskläder var stort. Men om det är sant, det vet ingen. Visserligen hade sjömän länge sytt byxor av segelduk. Det finns dokumenterat åtminstone sedan 1500-talet. Och sådana förekom också bland Kaliforniens guldgrävare. Men just det plagg som senare blev modell för vår tids blå jeans syddes förmodligen främst upp i två andra tygkvaliteter. Ett grovt tuskaftat brunt bomullstyg och det indigofärgade kyprade bomullstyg som kallas denim. Och det var två män som tillsammans låg bakom jeanssuccén, varav bara den ene förblivit välkänd för eftervärlden. Och hans liv är den amerikanska drömmen. Loeb Strauss föddes 1829 i Bayern som tysk jude. Tillsammans med sin mor och sina två systrar emigrerade han år 1847 till New York, där hans halvbröder drev grossistverksamhet i textilbranschen. År 1853 fattade den unge Loeb ett avgörande beslut. 24 år gammal ändrade han sitt förnamn till Levi och gav sig av västerut för att söka lyckan i det hägrande Kalifornien. Under de följande åren så byggde han upp ett grossistföretag i den sjudande hamnstaden San Francisco. Det stora genombrottet kom emellertid först 20 år senare, år 1873, då han började tillverka egna arbetskläder. Branschen var lukrativ. Att leta guld var ett slitigt jobb. Den eftertraktade metallen skulle hackas ut i bergig terräng eller vaskas fram i vattendrag ur lera och grus. Och det frestade hårt på kläderna som snabbt blev smutsiga och trasades sönder. Samtidigt ställde bergslandskapets klimat med sina drastiska temperaturväxlingar mellan hetta och kyla höga krav på utrustningen. Strauss såg möjligheterna men saknade till en början affärsidé. Till det behövdes ytterligare en person. År 1856 anlände den lettiske skräddaren Jakob Davis från Riga till San Francisco. Han misslyckades dock med att slå sig in på stadens marknad och flyttade istället till gulddistriktet kring Reno i delstaten Nevada och började sy hästtecken. En kund som ville ha särskilt tåliga byxor fick Davis att pröva något nytt. Han gjorde sömmarna extra kraftiga och förstärkte fickorna med metallnitar enligt samma metod han använt när han fäst remmarna vid hästtäckena. Och därmed var en av grundbultarna på plats i jeansens historia. Davis infall visade sig vara en god idé och beställningarna började strömma in. Och nu tog han kontakt med Strauss som han tidigare haft samröre med vid inköp av tyg. Kunde han hjälpa till att bekosta avgiften för att söka patent på nituppfinningen? Strauss nappade genast på erbjudandet och tog dessutom över tillverkningen. Snart var de två i färd med att skapa en av den amerikanska klädindustrins mest sålda produkter. Atmosfären av äventyrlighet som omgav guldgrävarna smittade av sig på deras snabbt populära arbetsbyxor. Midjeoverallen, som den kallades i Amerika fram till 1950-talet, blev snart en vanlig syn även på sjömän, där de då gick under namnet dongerier, som det hette då på svenska, och cowboyer. Från 1930-talet och framåt så blev jeansen ett vanligt inslag i den amerikanska befolkningens fritidsgarderob. De bars helst tillsammans med en rutig flanellskjorta av både kvinnor och män, vuxna och barn. I Sverige slog de amerikanska jeansen igenom först efter andra världskriget, då som bekväma fritidskläder med god passform. De är snug-fitting men trots det otroligt lediga att bära. Undrar på att de är cowboys favoritplagg. Ja, så löd ett av de försäljningsargument som NK, Nordiska kompaniet, använde i sin första jeansannons i svensk press år 1947. Importrestriktioner satte emellertid stopp för ett ohämmat inflöde av amerikanska jeans på den svenska klädmarknaden under 1950-talet. Svenska märken, främst Algots, vann då i popularitet. Från 1960 och framåt övertog åter amerikanska märken som Levi's och Lee den ledande ställningen på marknaden, med ett kort avbrott för ett uppsving på 1970-talet för svenska gul och blå. Och i dagens butiker så ligger ju jeans från hela världen travade på hög. Och jeansen har en stadig popularitet som också stundtals stiger med modets svängningar. I år, våren och sommaren 2025, så har det till exempel varit helt extra rätt med jeans, jeansklänningar och jeansskjortor. Text Carolina Söderholm, och ursprungstexten är kortad och redigerad av Östgöta taltidning.